Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med modiga AIK. It's time to get rebel!
Ja, modiga AIK ska vi komma tillbaka till lite senare, men först måste vi avhandla en riktig bomb som briserade nyss här när Kolbeinn Sigthorsson, för detta AIK, värvas av IFK Göteborg. Det måste vara alltså den mest överraskade värvningen sen AIK värvade Sebastian Eguren 2010. Nej, nu kanske jag överdriver lite grann, men den är ju ruggigt... ruggigt oväntad och jag hade noll koll på den, får jag vara ärlig och säga. Det tror jag, det hade förstås ingen annan heller, men min spontana reaktion är ju att de kan ju få igång Kolbeinn, samtidigt som det är nog liten risk med tanke på att jag tror att han måste ha ett prestationsbaserat kontrakt. Vad tänkte du när du såg det här?
Ja, alltså ena första reaktionen som alla andra tror jag att är det sant liksom. Ja. Man undrar, det låter för knäppt nästan.
Ja.
Inte att han går från AIK till Göteborg, utan att en allsvensk klubb värvar honom.
Ja.
Tycker jag låter konstigt liksom. Men sen såg jag att kontraktet var ettårigt, och det är klart att då liksom blir ju, finns det mer logik bakom det, att det är en ganska liten risk för IFK Göteborg att ta in honom och se om de får igång honom. Och de kanske inte har råd med så himla mycket andra anfallare. Och om du jämför med den liksom budgetlösning de klarade sig med förra året då, i Kouakou till exempel, så kanske det här är en spelare med ännu lite mer potential i sig då, om de får igång honom. Och samtidigt så tycker jag också att det följer ett mönster av ett... Det följer Göteborgs mönster som innebär att de inte har något mönster i vad de gör för någonting riktigt. Utan vad är det för truppbygge de håller på med egentligen? Så det är överraskande så tillvida att någon allsvensk klubb kom på tanken att försöka knyta till sig honom efter hans prestation i AIK då. Och sen så tror jag ju precis som du då att det är väldigt mycket ska till för att det här blir bra, såklart.
Ja, ja, men alltså, han var ju på väg, tror jag, till den Sillispor som alla andra svenska spelare nu. Med Yassin och Mix Diskerud spelar där, och Martin Olsson överväger ju dit också. Han är värd mellan dem, Häcken och Paphos på Cypern. Men om man ratade där och Turkiet och gick till Blåvitt. Det finns ju liksom två sidor av det här. Dels så känns det ju som att Kolbeinn har varit skadad väldigt mycket. Han har inte fått att funka, det har varit struligt i AIK. Men samtidigt så vet man ju att han är ju en grym spelare. Det säger de som har scoutat han tidigare också. Men det var ju ett tag sedan. Så att på det viset så känns det ju som det är en väldigt... Det ska nog mycket till om Blåvitt får fart på honom. Samtidigt så, om det bara är ett år och prestationsbaserat, precis som AIK också hade ett prestationsbaserat kontrakt, så känns det som de tar ju en liten ekonomisk risk här. Jag tror ju liksom att Kolbeinn var väl säkert inte deras första val, såklart. Utan det här har väl dykt upp att han säger att han spelar för si och så lite, och sen om han gör mål och spelar matcher så får han liksom ett prestationsbaserat kontrakt. Och då känns det ju som att det finns en uppsida. För skulle de få fart på Kolbeinn, att han skulle vara skadefri, om man liksom tar hand om honom, får honom att må bra, så då tror jag att han kan lyfta. Men som sagt, det är nog ett jäkla jobb man får göra med honom om man ska liksom explodera.
Ja, den här, man ska komma ihåg också att den här effekten av Kolbeinn Sigthorsson, alltså där, att det fanns en anledning till att han kom till Allsvenskan och till AIK, och hans bekymmer började ju inte i AIK, alltså med att återfinna den formen han hade i Holland. Och som ju Pontus Wernbloom känner till bra, de spelar ju tillsammans där i AZ Alkmaar. Wernbloom borde ju ha rätt bra koll på honom och veta vad man kan förvänta sig av honom om han är i bra form då. Men jag menar, det är ju, Blåvitt är ju 3-4 i ledet att göra ett försök med honom nu här och se till att det här faktiskt fungerar. Så att det ska mycket till, som sagt, för att det här ska bli
men
någonting.
Spännande, men... och väldigt intressant att följa, och det är ju lite spännande med sådana där extremt oväntade övergångar, får man ju säga.
Ja, absolut. Nej, men det blir bra. Framförallt så blir det ju ytterligare en karaktär till i Blåvitt då, som ska trängas in där. Och kanske jag kan ändå känna kanske att de har lite mer att ta av där. Startar du 30 matcher med honom tror jag du får mer än vad om du startar med Kouakou till exempel. Som de
ja, det känns, men det känns ändå som det är lite övervikt i Blåvitt nu på 30-plussare.
Ja, vi började ju skämta här i våra egna kanaler då för att det var, ja, någon, som, det var någon spelare på väg till dit sådär, och vem det kunde vara. Och det var, alla gissningar var minus, alltså minst 34 år på tanke på vilka som deras nya profil
men,
då
i Blåvitt. Ja. Ruggigt spännande att följa. Ja. Sen kom det en till bomb här får man ju säga som jag skrev om. Det var att David Ackham går till Hammarby. Han är på väg hit nu och presenteras väl i dagarna som jag fattade som. Det är lån och köpoption och även där så är det liksom prestationsbaserat kontrakt. Och där är det ju såklart Jesper Janssons relation med honom liksom som har varit avgörande. Det var ju Jesper Jansson som värvade honom från Östersund en gång i tiden 2012 när de låg i division 1. Så kom han ju som helt oprövad till Helsingborg och ja, gjorde ju supersuccé. Jag tror han gjorde 39 mål på 81 matcher och eller om det var 31 mål på 81 matcher, jag vet inte. Men han var, gjorde i alla fall dundersuccé i Helsingborg i 2,5 år. Såldes vidare till Chicago Fire och nu har han haft en karriär i MLS som har varit ganska bra. Men har väl börjat gått på slutet lite neråt med skador och sådär. Men även här är det låg risk och sådär för honom. Låg ekonomisk risk.
Han gjorde ju väldigt bra ifrån sig i början i MLS också ska vi säga. Att det var ju inte att han bara flög i Allsvenskan utan han flög verkligen i MLS också. Sen har det väl de senaste åren där inte gått lika bra. Han har väl spelat för rätt många klubbar de senaste 3 åren där borta. Och
ja, han har väl varit i Chicago Fire, Philadelphia Union, Columbus Crew och så nu senast Nashville då.
Just det.
Så han har sett mycket av USA får man säga.
Ja, det har han gjort.
Och har varit bra namn där. Om man tittar på hans löner så har de varit ruggigt stora alla de gångerna. Han var designated player tror jag 2-3 gånger.
Men det här är väl också då Hammarby, ett Hammarby som lägger de sista pusselbitarna kanske i sin, framförallt sin offensiva arsenal nu då med tanke på att
ja, jag vet inte om det här är någon liksom jätteviktig pusselbit. Det här tror jag mer är liksom ett erbjudande som för bra på att tacka nej till att man fick honom på så liksom ekonomisk liten ekonomisk risk. Mm. Sen är det klart att han har väl satt och konkurrera med som Paulinho tror jag till vänster där då. Och eller så han kan ju även spela på andra kanter och kan spela centralt också men det är framförallt på kanter som man ska spela så.
Jag börjar mest tänka att det blir ganska trångt där framme igen nu med tanke på.
Ja, men då måste ju börja göra sig av med spelare. De måste ju göra sig av med något offensivt och det är väl ingen våga i gissning att Rodic lär försvinna.
Nej.
Och ett par till där framme för att jag vet inte, Imad Khalili har ju ryktats att han ska bli tränare i Frej, assisterande där. Jag vet inte om det kanske kan komma tidigare med tanke på hur mycket offensiva krafter de tar in.
Just det. Så och en Billboard-favorit, så det kanske inte är den första spelaren.
Ja, men de har ju en alldeles för stor trupp nu känns det som, även mittbackarna. Det var ju som vi sa tidigare att Fellma lär väl inte få nytt kontrakt om Magyar och Fenger inte säljs. Nu lånar de ju ut Kalle Björklund till Falkenberg, men och har liksom 4 30-plussare även nästa år känns ju inte aktuellt tror jag för Hammarby i alla fall. De pratar väldigt mycket om den här ålders
balansen
i truppen. Ja, precis. Lite motsägelsefullt i och för sig när man värvar Vacka, men som sagt, det var en once in a lifetime chans.
Men om de vill ha en anfallare till så bryter ju då av allt att döma här deras gamla publikfavorit Linus Hallenius sitt kontrakt med Sundsvall. Som du berättade också här i dagarna. Men det kanske inte är Bayern som är den troliga destinationen där då.
Nej, han är faktiskt redan i Sundsvall. Han har ju köpt ett hus där som vi sa tidigare. Lite utanför ett jättefint hus. Så han är där uppe. Han har inte ens kommit till Norrköping nu. Så att de bryter väl här i dagarna blir väl också officiellt. Och det är bara giffarna som gäller där. Han lär väl, jag tror... Det vore konstigt om inte Urban har åkt redan till Linus och erbjudit ett kontrakt. Såklart att det kommer ju bli klart som jag fattade som att Giffarna värvar honom. Och med facit i hand så borde han väl kanske inte tagit den här utsvängningen till Norrköping då. Men det här, samtidigt var det ju ett läge där han kom där Norrköping ledde vad heter det, Allsvenskan med 7 poäng och han ville vinna SM-guld och fick ett jättebra kontrakt och sen blev det ju bara pannkaka av alltihopa när han fick någon stukning till skada så åkte han på covid-19 och sen kom han liksom aldrig tillbaka så att det är klart han, det är väl det mest personliga skäl som gör att han bryter kontraktet och som jag har förstått så får han göra rejäla ekonomiska uppoffringar, han får väl det är väl sign-on bonus och lön som han inte alls kommer att få liksom. Det blir inte, när en spelare vill liksom gå och lämna så blir det inte att han köps ut från kontraktet. Det blir mer att han får lämna.
Får köpa ut sig själv.
Precis så.
Ja, men det är ju lite då historien om Linus Alenius karriär då, att i rätt miljöer har han ju kunnat flyga ordentligt.
Ja.
Och, men han verkar ju verkligen vara beroende av att må bra utanför planen och vara på platser, ja, där saker och ting funkar för honom. För att det har ju, det är ju, det är inte så att det saknas exempel på perioder i hans karriär där han har varit och snuddat vid sin potential. Och framförallt inte, nej, den spelaren vi såg i Sundsvall när de var som bäst under Cedergren och Ferran Sevilla. Och jag gjorde en intervju med honom, kommer jag ihåg, ganska kort innan det här erbjudandet från Cypern dök upp. Och det var ju väldigt enkelt att förstå vilken situation han hamnade i då. Alltså det med tanke på vad som erbjöds och med tanke på hans ålder och sådär. Och samtidigt så var han ju så kluven. Han pratade ju mycket om det där då. Att det var extremt svårt för honom att välja väg. För han vräkte in mål i Allsvenskan och var i sitt livsform. Och hade väl egentligen knappast mått lika bra under hela sin fotbollskarriär. Fotbollsmässigt eller verkar det som utanför heller. Men att det där erbjudandet gick ju inte egentligen. Det fanns ju ingen liksom, det gick inte att försvara för sig själv kanske att tacka nej till det i det skedet. Och samtidigt som han ju mer eller mindre då var medveten om vad han riskerade. Och det blev ju då mycket riktigt på det sättet också att det tog stopp för honom lite grann utvecklingsmässigt. Och det har inte riktigt blivit lika bra under den perioden som har varit efter att han lämnade Sundsvall där då. Men får väl, nej, hoppas för hans skull här att komma tillbaka till Sundsvall nu innebär att det blir ett bra slut på karriären också med Giffarna.
Ja, och vi får väl se då hur det blir, men de jobbar ju på att få dit Robert Lundström också, och skulle de få dit både Robert Lundström och Linus Hallenius och de har Pontus Engblom, så känns det som de har ett ganska bra lag för att i alla fall gå upp i Allsvenskan igen. Sen är det mycket som ska klaffa också, jag vet inte. Det kanske Linus Hallenius och Pontus Engblom kanske tar ut varandra på topp där. Nu öste ju Pontus Engblom in, jag vet inte, 25 mål och sånt där förra året. Nu får han, nu ska väl Linus göra typ 20 också, så att
det är,
antingen gör Giffarna 80 mål i Superettan eller så är det någon av de anfallarna som inte kommer göra lika många mål.
Vi får se, det låter dyrt allt det här, så det blir väl ytterligare då en period av att de vädjar till Emil Forsberg att bli såld så att de äntligen kan få de där pengarna. Man hör så, ja, några gånger. Men Norrköping har en spelare som kommer in också. Du hade en, ja, annan nyhet där.
Adama Fofana från Varberg är också klart. De är överens. Ska bara finslipas lite grann på det personliga planet. Han tror jag, som jag fattade, så kommer han och skriver på kontraktet i veckan här. Alternativt att det blir presenterat i början på nästa vecka då. Men Fofana har väl ett par klubbar varit ute efter, och Norrköping har väl haft koll på honom länge. Det var väl till och med Jens Gustafsson som började kolla på honom i Varberg där ytter, som passar bra in i, tror jag, i Norlings system också, och kan väl spela på en del andra positioner också, båda kanterna som jag fattar som, och både back och mittfältare ytter där, så att sådana spelare har vi slagit fast tidigare, sådana gillar ju Norling, så att ja, det blir spännande här. Det kommer, man tror liksom att ja, men nu har det varit en jäkla massa nyheter, nu kommer det lugna ner sig, men silltiderna är fortsatt galna här under, även fast det är pandemitider.
Ja, det där är...
Och då har inte ens alla de här typ 20-30 spelarna som står utan kontrakt gjort klart med nya klubbar än.
Nej, precis. Nej, men det är ju fortfarande så där att man är lite förvirrad över det här, alla de här varningssignalerna som kom framförallt under första halvan av pandemin, om att nu är det ekonomisk kris bla bla, och så vidare. Men att det fortfarande, det trillar in värvningar till höger och vänster och klubbar köper spelare och sådär. Men det är ju samtidigt då den här diskussionen som har varit ganska mycket om vad är liksom affärskritiska investeringar för de här klubbarna och inte. Och att det går kanske att motivera på något sätt att man faktiskt gör spelaraffärer också. För att, så som det behöver vara. Vi hade... På tal om Norrköping då, så vi kan ju försöka hålla lite kortare den här veckan, men det fortsätter ju då, det närmar sig ju med årsmöte där, och en hel del tyder på att Peter Hunt inte blir nominerad då till ordförandeposten under deras nästa till nästa mandatperiod här, utan så som har, jag tror Fotbollskanalen skrev om det först, va, att Zacharias Mård,
ja, eller precis, det,
är den som kommer förmodligen föreslås som ordförande i IFK Norrköping. Han har suttit i styrelsen innan där. Styrelsen skrev även ett öppet brev utan Peter Hunds underskrift, där man slog tillbaka mot de här, mot Hunt egentligen, som i ett annat öppet brev till Norrköpings tidningar hade pratat ganska öppet om hur han ser på saker och ting för andra ja. Gången på kort tid här då, där han lägger över ansvaret på vd för arbetsmiljön i klubben, och här så kommer styrelsen och säger att nej, det här är ordförandens ansvar, och de tog även Jens Magnusson i försvar, men menade då samtidigt med stöd av någon intern rapport där att några arbetsmiljöproblem som var så farliga, så som Stefan Hellberg och andra har menat på här, de finns inte riktigt. Så att man sparkade, man sköt åt alla håll och kanter egentligen från styrelsen här då, att de här medarbetarna som har lämnat Norrköping och klagat på miljön, de har inte på fötterna riktigt, menade man, samtidigt som man då pekade finger på Hunt och sa att men det hade varit ditt ansvar om det hade varit så. Så att det fortsätter att vara spretigt i den där klubben fram tills dess att årsmötet är dags, eller äger rum här då.
Ja, men och sen var det väl inte så att det var hela styrelsen som han undertecknade där heller?
Nej, va? Men precis. Nej, men det var ju bara
delar av styrelsen.
Och eventuellt någon till, ja. Så det var ja. Några stycken.
Eller Hunds bundsförvanter i styrelsen, då får man anta, eller?
Ja, vem vet vid det här laget när det gäller den där klubben. Andra nyheter som, från veckan är ju då att den här utredningen runt AIKs transfer... hantering under de senaste 10 åren blev klar. De har ju använt sig av en juristbyrå som heter Delphi som gjorde den här, en extern utredning av AIK, och granskade väldigt många övergångar som AIK har varit involverad i. Och referensen i början av avsnittet här då, att de var så modiga, var för att både Robert Falk, ordförande i AIK, och Björn Westerström, som är vd då, var ute här och poängterade hur oerhört modigt det här var av AIK att göra det här. Att de släppte in någon annan, och bara, Björn Westerström pratade om att de hade klätt av sig inför den här, juristbyrån. Och jag tycker kanske då, med tanke på det som framkom i Nabil Bahou-affären, så att det var ganska självklart att låta någon annan granska de här grejerna. Ja. Att man tar in sådana granskningar kanske borde vara ligga i klubbarnas natur istället för att man gör det internt. För det skänker ju mycket större trovärdighet mot medlemmarna och så vidare att man inte gör det. Titta på sig själva. Det var en väldigt skönmålande beskrivning av det här kanske. Sen så var det ju så också att det var rätt olika vinklar av innehållet i den här rapporten. Jag såg att AIK själva då presenterade det som att de tyckte att saker och ting hade blivit mycket bättre sen 2016 och framåt, och att de hade färre och färre avvikelser från reglementen och andra saker.
Ja, de menar
och...
på att det värsta hände från 2011 och framåt, va?
Precis. Medan den här utredningen då i ett par punkter kritiserar AIK för att dels har då använt förmedlare som har både representerat klubben och spelare, och att det funnits intressekonflikter där, att man i vissa fall har ådragit sig större kostnader än nödvändigt för att man involverat flera förmedlare och ett par andra saker. Ja. Det där lämnades lite okommenterat. Det var snarare mer det här, nu blickar vi framåt, lite, nu vänder vi blad retorik från AIK där kanske i den bemärkelsen. Och jag tror att det fanns nog de runt i och runt klubben som hade önskat att man kanske konfronterade de där uppgifterna lite mer i detalj kanske sådär.
Jag såg ju någon intervju med Fotbollskanalen, där konfronterade de med Björn med, och då menade han på att de skulle vända blad och att någonstans måste de gå vidare, och att de hade inte kommit fram att det var något olagligt som hade hänt.
Nej, precis, det poängterar de ju hårt också, att det fanns inga brottsliga misstankar på något sätt involverade här.
Men samtidigt så, om de har dragit på sig för mycket kostnader så är det ju inte bra. Samtidigt så kan man ju liksom diskutera, ja, man kanske måste göra det ibland för att sälja Alexander Isak och sådär. Men sen var det väl kanske lite där också om att Dixon Eto'o var med, att det är väl det också som det inte ser bra ut på det viset, vad som hände därefter. Det spär väl på
finns,
det här. Att...
Det finns väl flera sådana affärer kanske där man undrar hur många kockar behövdes egentligen för att roren är i hamn. Vi får säkert anledning att återkomma till det. En annan nyhet från veckan som rör i alla fall min fotbollsvärld då, i allra högsta grad, är ju då att den här på långa sagan om Växjö United i Division 3 fick ytterligare ett kapitel när deras ordförande Mohamed Abdi Elmi, som jag och många andra medier har granskat upprepade gånger i olika, det var bland annat om jag skrev om att Elmi hade hämtat ett 40-tal ugandiska ungdomar till Växjö United mellan åren 2012 och 2014. Ett stort långt reportage, lång granskning som vi hade i december. Nu i alla fall då så har det har varit en pågående förundersökning om bedrägeribrott framförallt, men jag tror att uppemot 20 brottsmisstankar mot honom under en längre tid, där han bland annat då misstänks för att ha lurat Arbetsförmedlingen på 25 miljoner kronor ungefär. Men den trädde in i ett nytt skede i helgen här, och det var P4 Kronoberg som först kunde berätta då att han var efterlyst, och sen så slutade det med att han i helgen överlämnade sig själv till polisen, så att de håller förhör med honom just nu. Och jag tror att när det, om det växer ett åtal där, så kommer det komma fram ännu fler detaljer i vad som är en av de absolut största skandalerna i svensk fotboll på många, många år. Och ser faktiskt med intresse fram emot vad de förhören kan ge och vad den där förundersökningen kan visa när den är klar.
Vet man varför han lämnade över sig själv? Var det för att han bara gav upp, eller för att han...
Vad jag har förstått så tog polisen, anhöll en nära anhörig till honom på Arlanda i lördags kväll. Och att när den personen var i polisens förvar, så fanns det en del press på honom från närstående till honom att faktiskt inte kasta den personen framför bussen då, utan dyka upp själv också och ta ansvar för det som gällde här.
Egentligen överlämnade sig inte sig själv, utan han blev mer eller mindre tvingad.
Lite så kanske, ja. Det fanns nog någon farhåga om att han skulle försöka lämna landet också. Så att det kan ha varit därför man hämtade in honom. Senare också, tror jag.
Ja, det är ju hektiska siljetider här. Vi har ju varit rejält bortskämda med att det har blivit en del övergångar. Vi har skrivit om väldigt många här. Igår så skrev jag bland annat om Ekam och som Martin Olsson som var inne på tidigare. Han kommer ju inte spela kvar i Helsingborg, som jag har förstått det, i Superettan. Han är väl som... Jag har inte 100 på det här, men om jag får tänka mig in i Martin Olssons situation, så måste väl han vara ute efter att spela EM i sommar, va? Och där är det ju ganska hård konkurrens. Pierre Bengtsson har ju varit givna valet hos Jan Andersson på vänsterbacken.
Eftersom Augustinsson har varit skadad.
Ja, precis. Och Augustinsson är ju fortsatt skadad, har ju haft jätteproblem i Werder Bremen, får vi se om han är tillbaka nu då. Och Martin Olsson slåss väl där som en av tre då. Och då kan jag tänka mig att han vill välja en klubb där han är garanterad speltid. Och med tanke på de klubbarna står mellan Häcken, Paphos på Cypern och Denizlispor i Turkiet, så borde det ju bli Häcken, känns det som. Han känns som en klockren ersättare till Adam Andersson som har gått till Rosenborg. Vad säger du om det?
Ja, varför inte? Alltså det är ju, men det kanske också att det skulle vara den säkraste plattformen för att spela igen. Alltså som du...
Ja, jag tänker bara gå till Denizlispor som verkar ha, de har ju pratat om att de har ekonomiska problem, samtidigt har ju Diskerud och Ahmed Yassin gått dit.
Ja, men Yassin hade väl direkt någonting om att lönen inte kom eller något sånt där, att det var något som inte...
Nej, utan det var att de frågade honom om det, och då sa han om lönen inte kommer får man se vad man gör då, så att han har väl inte fått lön än, han var där en vecka tror jag.
Jag såg bara rubriken och tolkade det
samma. Nej. Men jag tänker på just att det kan hända väldigt mycket i turkiska klubbar och cypriotiska klubbar, så att om man vill vara garanterad speltid och så till EM, så är ju Häcken det bästa alternativet, skulle jag säga. Och där har han ju faktiskt, med tanke på deras värvningar, chansen att vinna SM-guld också. Häcken ser ut att få ett riktigt bra lag. Lite frågetecken dock om Pontus Dahlberg, som har varit lite skadad och åkte på en blodpropp i benet här, va? Men ska väl kunna vara fit for fight i april i alla fall, känns det som, till premiären. Det som talar emot kanske Häcken är väl konstgräs. Jag vet att Martin har väl varit ganska skadebenägen, haft en del problem med här senare, haft problem med lite andra grejer. Visserligen har han ju spelat på konstgräs i Allsvenskan förra året, men i Helsingborg så tränar väl de på naturgräs. Va? Det är väl en lite skillnad på att träna dagligen på naturgräs och träna dagligen på konstgräs. Det sliter ju på en del äldre spelare. Men jag hoppas han är i Häcken, så får vi se vad det blir då. Det vore ju tråkigt om han var något annat, tycker jag.
I den andra änden av tabellen så har Halmstad åkt på ett riktigt avbräck i Jonathan Svedberg, som var en av deras bästa spelare förra säsongen.
Korsbandsskada, va?
Som slet av korsbandet, ja. Och de jagar väl ersättare till honom febrilt nu här. Och det är ju liksom en mardrömssituation för en nykomling med begränsad budget som har en ung spelare som är en betydande del av laget och behöver ersätta honom, för det blir ju dyrt. Jag vet inte vad de kan tänkas gå efter. Typ Jones Barney, liksom. Det är väl den kategorin spelare.
Ja, men kanske junior, men det är väl inte samma spelartyp, va? Men i alla fall en mittfältare.
Ja, lite likt. Ja, men precis. Ja. Det skulle väl vara inte helt otänkbart.
Kommer som Bosman också.
Precis. Men ja, en spelare, synd, för det var en spelare som jag såg fram emot att se Allsvenskan i år också, med tanke på hur bra han var för dem förra året. Att, det är ett riktigt tungt avbräck för Halmstad. Och för honom, jag tror han slog sig in i U21-landslaget förra säsongen också. Så att han... Tufft avbrott för honom.
Ja, och på tal om leta spelare, så är AIK ute efter en anfallare. De letar med ljus och lykta efter en ung utvecklingsbar som kan sälja vidare och tjäna lite pengar på. Och som jag fattade som, så står det liksom finansiär redo om de hittar rätt. Men då måste det vara rätt. Och det är väl egentligen ingen nyhet att AIK behöver externa finansiärer för att värva spelare. De får väl ringa till Steffo eller Niklas Strömstedt igen, och The Two Oligarchs som var med och tog hem Micke Lustig när de betalade hans sign-on. Samma sak med Malmö FF där, och de har ju betydligt mer pengar att röra sig med, och Daniel Andersson är ute och jagar en anfallare. Fick nej från Viktor Gökeres, där de erbjuder nästan mellan 5 och 7 miljoner i sign-on. Och 13 miljoner tror jag till Brighton, vill köpa loss honom. Så att de har ju pengar att spendera och kommer att spendera pengar på en anfallare. Frågan är bara när det blir, om det blir nu i vinter. Det här fönstret, det är ju, allsvenska klubbar kan ju värva ända fram till april. Eller om de väntar till sommaren och hittar rätt. Det beror säkert på hur det ser ut när det utländska transferfönstret stänger i slutet av januari här. Eller de flesta utländska transferfönstret stänger. Då brukar det finnas en del spelare som blir över och som inte har fått speltid och kanske vill komma igång efter någon skada här ute i Europa. Så att det blir spännande att följa den jakten, framförallt AIK och Malmös anfallsjakt. Frågelådan. Ba-ba-ba-ba-o. Frågelådan. Frågelådan.
Frågar åt en kompis. Frågar säkert åt sig själv den här gången i alla fall. Vad tror ni Red Bull-koncernen hoppas på för ny ordförande i IFK Norrköping?
Ja, om det är att han syftar på att de ska sälja Sead Haksabanovic, så tror jag inte att det kommer spela någon roll vilken ordförande det är. Men de kanske värvar Batteries ordförande då. Det var Red Bulls, eller vad hette den där konkurrenten till Red Bull. Det fanns ju någon riktig jävla ful kopia. Vad hette den? Ja,
men Power King är väl det som
är Power King. Det var Power King, ja. Power Kings vd kanske de hoppas på då. Nej, men för att komma till Sead Haksabanovic, så tror jag väl den ganska död, den övergången, som jag fattar som.
Ja, riktig loser. Han är rökt. Disco beskrev Haliti med att han har ett erkänt bra psyke och en perfekt mentalitet för att spela i en storklubb. Vad innebär det, undrar Isak?
Nej, men där refererar jag ju till vad Andreas Brännström sa till Fotboll Direkt, va? Han hade väl haft honom hela tiden. Nej, men det är väl, om man ska beskriva det, så är det väl att han, vad heter det, att han har just den här mentaliteten att inte bry sig om press. Det är väl det som är många som har liksom vikit ner sig när man kommer till AIK och inte klara. Och inte klara den här mentala biten. Men Daniel Granlev är ett utmärkt exempel på det. Han blev väl, det kändes att han blev ganska skakig när han liksom, det var stormatch och sådär och det var felpass och allt. Det är väl mer det som Brännström och jag syftar på där.
André Jonsson undrar, hade inte europeisk fotboll mått bra av att ha en öppen databas där klubbar måste registrera klubbövergångar med alla detaljer, pris, klausuler med mera? På så sätt kanske man kan komma undan konstigheter med agenter och skumma betalningar med mellanhänder. Det hade väldigt bra av, och det är en väldigt enkel sak att efterfråga, men det finns för många som förlorar på det. Så att jag tror att det är väldigt svårt att få till stånd. Men jag håller helt med, och det är samma sak med det som jag har tagit upp här och skrivit om tidigare, och som flera andra har varit inne på också, att varför omfattas inte idrottsföreningar i Sverige av penningtvättslagen? Att man måste redovisa tydligare var pengar kommer och går någonstans. Det hade varit det finns ganska enkla medel, tror jag, med att ta bort en del av böket runt övergångar och vem som får pengar och inte. Men jag håller med om att det är ett utmärkt förslag. Gissosacke, Disco, vilken allsvensk klubb är svårast att få info ifrån? Det vill säga, vilka har bäst koll på läckor / känslig information?
Nej, men jag tycker väl att alla är lika bra och dålig där. Jag tycker jag har väl ett bra flöde från alla klubbar. Sen är det ju lurigheten med sportcheferna, såg jag också att han frågade. Och där är ju, ja, men det är ju erkänt att Bosse Andersson är en jäkla räv där. Han har ju blåst mig ett antal gånger. Och, men alltså på ett, inte på ett, man får väl säga att det är på ett hyfsat hyfsat varmt sett ändå, även fast man kan bli lite förbannad på honom, för man vet aldrig riktigt vad man har honom.
Du har lånat ut hundratals tusen kronor till honom och inte fått tillbaka dem helt enkelt.
Men han är lurigast medialt, får man i alla fall säga att han är. För att han har väl gått ut, och jag tror inte både Jesper Jansson och Björn Westerholm går liksom inte ut i vad heter det, i både Aftonbladet och Expressen och säger att nej, men jag, han har ingen koll på. Jag såg till exempel att när vi skrev om Wallenborg så sa Bosse Andersson att nej, men det han har inte ens träffat, jag vet inte knappt vem det är, typ så. Och sen presenteras någon dag senare, så att, ja. Det är väl skönt. Men det är väl så är ju spelet, man fattar ju såklart att sportchefer och ordförande och allihopa kan väl inte liksom gå ut och bekräfta allt hela tiden heller.
Nej. Och vi ägnar oss ju inte åt spekulationer eller oriktigheter någonsin. Så att det är liksom,
exakt.
Menar. Han frågar även mig här då, vilken Stockholmsklubb som slutar högst respektive sist i tabellen och varför, baserat på nuläget truppmässigt. Ja, Hammarby är ju på pappret bäst rustat, tycker jag, absolut, av de tre Stockholmsklubbarna. Det är väldigt svårt att göra en analys av vad man har Djurgården någonstans just nu, med tanke på att de bygger om så himla mycket.
Ja.
Framförallt i sin centrallinje. Och jag tycker väl att det är sådär med Djurgården, att om man tittar på framförallt innermittfältet, att med Jesper Karlström och Fredrik Ulvestad, att de hade ju ett block där framför backlinjen som var fenomenalt bra på vissa saker. Och det de har ersatt med nu då i Schüller och Elias Andersson, så är det ju ganska annorlunda spelartyper. Alltså deras styrkor ligger i andra delar av spelet än duellspel och positionsspel och så här. Och det var inte det att Ulvestad och Karlström inte kunde sätta ett passningstempo. Det kunde de ju absolut, och det såg vi framförallt under säsongen 2019. Vi såg kanske inte lika mycket av det under säsongen 2020, därför att tempot generellt gick ner i Allsvenskan. Det var bara lägre intensitet på många olika sätt. Men att det de har förlorat är i sin defensiva stabilitet och stadga på mittfältet, tror jag kanske kommer märkas en del, beroende på hur de spelar i år. För spelar de annorlunda och på ett annat sätt, så behöver det inte märkas lika mycket kanske. Och sen är det ju så också att mycket kommer ju hänga på huruvida man kan få Erik Berg i spel eller inte, för annars är det en ganska ny komponerad backlinje som gäller för dem på flera sätt. Så att, jättesvårbedömda Djurgården. Och i AIKs fall så, jag tror att det kommer vara en stadig men framåtlutad process under Bartosz Cielak, och de har ju en ganska stark trupp för nästa säsong i alla fall. Med viss frågetecken för målskyttet då, som ju kan bli ett härke för dem, tror jag, om de inte hittar någon som kan avlasta Henrik Goitom. Men i nuläget lite svårare att kanske göra skillnad på Djurgården och AIK, med Djurgården snäppet före AIK, baserat bara på att jag tycker att de har ett mer, kanske lite mer haft tränare som varit där lite längre och kommit lite längre i sin spelmässiga process. Så att knepigt med de två. Bayern ligger före båda två, som jag ser det.
Härke var länge som man hörde, kul.
Ja. Ja, men det kan vi använda mer.
William Edström. Hur har Sigtorsson kunnat överleva om hans kontrakt med AIK har varit prestationsbaserad? Måste han inte vara luspack nu i så fall? Ja, men det får man ändå säga, att om vi går igenom Kolbeinn Sigtorssons karriär då, så är det ju, han spelade på Island 2006, men var till AZ Alkmaar mellan 2010-2011. 32 matcher, 15 mål. Där får man säga att han säkert gjort en del pengar. Sen Ajax 2011-2015, jag tror inte han gjorde mindre pengar där. Jättebra kontrakt, gissar jag att han hade där under 4 år. 31 mål på 80 matcher. Sen i Nantes 4 år, gissar jag att han fick ett dunderkontrakt med tanke på hur bra han hade gjort sig i Ajax. Och där var han i 4 år, gjorde i och för sig bara 3 mål på 30 matcher och var utlånt till Galatasaray. Men han har nog tjänat sina pengar, så att jag tror inte det är pengarna det sitter i där i. Och det är väl just därför som han gå med på att ha prestationsbaserade kontrakt, för han är inte så desperat efter pengarna.
Både han och Blåvitt vinner ju på det, eftersom de hamnar långt fram i vaccinationskön nu, med tanke på att det är på väg att bli ett äldreboende också.
Ja.
Det är ett smart sätt för dem att komma långt fram.
Det här kan du få äta upp när han vinner skytteligan, du.
Daniel Färm undrar när AIKs anfallsbomb kommer, men det har vi varit inne på. Du har ju resonerat högt där om vad som gäller där.
Sen är det väl Karl där då, som Klubb Brygge är intresserad av, vet jag. Det börjar ju ticka där, klockan. Katlagrottan frågade där. Jag tror inte att räkna med han blir såld. Då får ni se det som en bonus som han blir såld. Det är ju många fönster som är öppen ett tag till in i februari också.
Just det. Albin undrar, är det någonting på gång in i Kalmar? De släpper rätt mycket bra spelare. De gjorde, bland annat släpper de då Rafael York, som är 99, som gjorde 27 matcher förra året.
Ja, jag har inte hört något specifikt om Kalmar än, men de behöver väl ta in något i alla fall.
Ja, de tog
det här också, sådär som junior Karlstad, borde de vara på, men jag vet inte om han vill flytta. Han kanske vill bo kvar i Stockholm.
Mm. Inget nytt om Björn Paulsen. Vi har fått någon fråga om det också här.
Nej, som jag fattar så vill inte Hammarby ha in honom nu med tanke på åldersstrukturen och att de har tillräckligt med mittbacka. Men det som jag sagt tidigare, de var väl uppe i 300 000 nu den här insamlingen för fotboll direkt. Men som jag fattar som så ska det mycket till om Björn Paulsen kommer in. Det är ju så också att han ska köpa slåss från sin klubb i Zweite Bundesliga och sen ska han ha en sign-on och en ganska bra lön. Så att Sønderjysk är fortsatt mitt tips. Sønderjysk E.
Adam Svensson undrar, vad händer med Max Svensson? Blir han kvar i Helsingborg och spelar ut kontraktet? Det där har ju han själv varit ute och resonerat om en del, vad Max Svensson här såg i veckan. Jag vet inte var det skrevs någonstans, men att han står lite i valet och kvalet där, vad han ska göra. Att det, han är inte
jättepig. Det är ju bra mycket enklare att få en bra klubb om man är bossman. Samtidigt så borde han ju ta chansen nu om det kommer något. Och så att Helsingborg kan få pengar. Det är såklart ett dilemma de står inför.
Stig Åserud, hoppas jag säger namnet rätt här då. Vem blir nästa Nordic Sky-svensken som signerar för RBK? Och det hade ju varit kul om Dorsin nu hade han, har han lite humor så sätter han ju Per Jonsson som chefstränare i A-laget. Det hade ju varit,
Eller värvar någon därifrån bara för att liksom göra ett statement att jag bryr mig inte.
Sticka ögonen på dem.
Ingen fuffens.
Nej.
Branimir Hergota. Skulle inte vara något för AIK eller MFF. Jo, det har det varit nu de senaste 10 fönstren, men jag tror inte han är sugen på att flytta hem ännu. Det hade varit klart då, tror jag, om han hade varit sugen på att flytta hem, för jag tror att både MFF och AIK har varit på där rätt länge.
En hel del Hammarbyare tror jag refererar till någon Milan-tweet om Aymar Kjær, han kallas för något stojigt namn här på Twitter. Han skulle vara på klubbäg till Milan. Jag tror att det är en parodikonto som har skrivit tweeten, så jag tror att allting bara är ett skämt. Men att Milan skulle vara nära och värva Aymar Kjær är väl inte någonting som känns som att det har...
Nej, det känns väl mer som att det är någon som vill håna Zlatan-kopplingen där, va?
Ja, men
där
något
med
sånt.
Roma, kanske det.
Ja.
Om Djurgården skulle missa ryska målvakten, vem kan det bli istället? Ja, de jobbar väl på ett antal namn. Jag har inga namn där än, men jag tror faktiskt att det blir ryska målvakten. Jag tror att Djurgården kommer jättetålamod där. Det är ju så att Alexander Vasjutin är ju på träningsläger i Dubai med Zenit. De fick en skada på en målvakt, de fick ett par coronafall i laget, så han var tvungen att åka med. Nu åker de hem imorgon till Ryssland igen, den 28:e är de hemma i Ryssland, och sen är det planerat att de ska vara i Ryssland 4 dagar, och sen ska de åka tillbaka till Dubai och vara där i 12 dagar till. Så att det andra sessionen på träningsläget slutar ju den 13 februari tror jag, eller 12:e. Men Djurgården hoppas ju på att allt ska vara löst innan dess, och att han ska vara på plats hos Djurgården och slippa åka med på det andra träningsläget då, och vara på plats på Kaknäs i början av februari, 3, 4, 5 kanske. Så att det är där de hoppas på, så får vi se hur det blir. Skulle det vara så att han tvingas med, så kan de säkert vänta till mitten av februari också, tror jag. Men de vill nog ha, de ska nog ta en ny kontakt där och se om de kan lösa det. Annars tror jag de går vidare med andra alternativ. Men det borde bli klart med, för att jag vet att Vasjutin själv vill till Djurgården.
Mm. Det är ju man kan tänka sig att här, eftersom vi går mot slutet på det europeiska transferfönstret nu här, januarifönstret i alla fall då, så kommer ju, så ändras ju reglerna lite grann därefter, därför då finns inte de internationella alternativen inför EM längre för många spelare, och då nej, kanske precis. Det är lite fler som söker sig till Allsvenskan, så du får nog jobba ännu mer från och med nästa vecka.
Exakt, så blir det.
Dyka upp saker där. Och jag jobbar också, även om jag inte publicerar lika mycket saker som du gör. Det kommer det saker till helgen här, hoppas jag.
Härligt.
Så nu ska vi stänga ner det här och sätta oss vid våra tangentbord och sura lite. Ja. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.